Jag har hört texten idag om stenar. Det här är en attitydsöndag i kyrkåret. Attityd, hjärtelag. Och vi ska stanna till lite inför det. Vi har ett ganska hårt mediaklimat. Håller ni med mig? Vi har en väldigt hård samhällsklimat där det är många som håller i stenar. Många som är beredda att ganska hastigt skeva iväg, kasta sten på någon. Och risken är att du och jag som troende också åker med i det här klimatet som råder ute i världen. Så fort någon gör något misstag så är vi snabba att fördöma, snabba att fälla kommentarer, snabba att lyfta handen med stenen. Dreven är omänskliga. Jag skulle inte tro att vare sig du eller jag har drabbats av det, men lite mer kända personer får uppleva ett fruktansvärt mediedrev som kan sätta igång. Det är omänskligt, och det är därför vi samlas här, för att hjälpa varandra att bli lite mer mänskliga som Guds folk, så att inte den här attityden smyger sig in bland oss troende i kyrkan. Kyrkan ska nämligen stå för något helt annat. Ja, men då kanske någon frågar så här, ja men hur mesiga ska vi vara som troende? Får vi inte tycka någonting? Får vi inte kritisera någonting? Får vi inte tänka någonting? Jo, absolut. Vi är skapade med förstånd. Det är fantastiskt att Gud har gjort det så. Att vi har ett eget förstånd så att vi med den helige ande kan avgöra lite vad som är rätt och fel, falskt och sant. Vi vet att i den judekristna traditionen som vi lever i så är det helt okej att argumentera, att diskutera och disputera som judarna alltid har gjort och komma fram till en konsensus. Om vi tittar i apostlärningarna så ser vi apostlamötet och så vidare där man hade olika tycke och tankar och där man diskuterade sig fram till en lösning. Enligt första Thessalonikerbrevet så ska vi pröva allt. Jag tycker att det är viktigt att ta fram en sån här söndag att vi får inte vara hur flata som helst, utan vi är satta att pröva allt, både tal och gärningar och andlighet och äkthet och så vidare. Enligt psalm 1 så ska vi välja vårt umgänge, välja våra vänner. Inte sitta bland dem som föraktar Gud. Enligt andra Korinthierbrevet 6 så ska vi inte gå i ok med otroende och så vidare. Så det är vår skyldighet att ha en övertygelse, att med den helige ande pröva allt och på det sättet komma fram till vad som är rätt och fel. Men när nu detta är sagt så kommer en skarp gräns från Guds ord och från Jesus själv. Och det är den som vi stannar till inför den här söndagen, sommarsöndagen. Vi varnas för att döma. Och här måste vi skilja på sak och person. Vi kan bedöma olika gärningar och uttalanden och saker, men vi får se till att vi inte dömer personen bakom handlingarna och åsikterna. Och då tänker jag så här att döma, det är något starkare och mer än att ha åsikter eller att vara kritisk. då har vi, när vi dömer, så har vi förflyttat oss från hjärnan ner till hjärtat på något sätt. Att döma någon, det är något starkt definitivt. Då har vi liksom låst in någon för framtiden. Jag har suttit med i både tingsrättsförhandlingar och hovrättsförhandlingar. Det var när vi hade en pojk som bodde hemma hos oss i 7 år, familjehem. Och till slut så ville ju mamman ha tillbaka vårdnaden, och då hamnade jag i både tingsrätt och hovrättsförhandlingar. Och det är inga roliga sammanhang. Usch, vad hårt och vad pressat och vad kallt det är. Och stämningen är allt annat än trevlig. Den accelererar till kall polarisering. Och man tar gärna upp stenar och kastar större och större stenar på varandra. Anklagelser som blir hot, kanske till och med. Så det är ingen trevlig atmosfär. Och jag vill bara stryka under idag och få oss att förstå att fälla en dom över någon annan människa, det är långt ifrån det evangelium som vi ska syssla med. Evangelium handlar ju om att frihalsa, att sätta folk fria. Och det är något helt annat. Vi ska strax komma till evangelietexten, som är väldigt dramatisk. Men jag vill ta vägen över Matteus 7 först. Det är bergspredikan, Matteus 7 och 1. För där börjar Jesus det här resonemanget om att vi inte ska döma. Han ger oss en enkel levnadsregel där, människor emellan. Då säger han så här: döm inte, så blir inte ni dömda. Med den dom ni dömer med ska ni dömas. Och det här är ju rent människor emellan. Det här är en god levnadsregel. Alltså, det man sår, det får man skörda. Det är ju det handlar om. Så är vi snåla, giriga, fördömande, ja, då får vi det tillbaka till slut. Men är vi tvärtom generösa, uppmuntrande och tillåtande, då får vi den attityden tillbaka. Så det här är en god levnadsregel Jesus lär oss i bergspredikan. Attityden att döm inte, så kommer inte ni bli dömda. Med den dom ni dömer med ska det dömas åt er. Och det har ju inget med Gud att göra, vad jag förstår, utan det är relationen människor emellan. När vi nu kommer in till dagens evangelietext då, som Camilla läste här, så blir allting väldigt mycket tydligare i frågan om att döma andra människor. Kontentan av det Jesus vill lära oss, tror jag, är att en människa har inte rätt att döma en annan människa. Endast Gud, som är felfri, helig, har rätt att döma. I Johannes 8 här nu då, så slungas vi in i ett väldigt starkt emotionellt actiondrama. Det här är Spielberg, verkligen. Jag kan inte tänka mig något mer dramatiskt. Och allt är djävulskt, slukt, riggat för att fälla Jesus. Och det här är helt öppet. Han är där en dag på tempelområdet, läste Camilla. Och han undervisar goda saker, goda principer, Guds rike. Och rätt som det var så kommer de med såna här i händerna och bryter in. Det var som om det skulle dörnat in någonting här i vårt fridfulla gudstjänst och störa ordningen. Det blir disharmoni i luften. Känner ni det? De som hade makt och inflytande kommer helt plötsligt släpande med en stackars kvinna. De som på ytan liksom signalerade att de nitälskade för rättvisa, för sanning, för renhet, för Guds ord. De var uppäggade och uppjagade. Allting var uppskåsat. Det var män i olika åldrar och alla hade en sån här i handen. Redo att kasta. Hon hade tagits på bar gärning, så att där var det inte någon fråga. Och hade de velat döma henne, om det hade varit det saken gällde, då hade de väl ändå hittat mannen också, eller? Eftersom de tog henne på bar gärning, då skulle han ju dömas också, givetvis. Men det var inte det som var frågan. Man ville snärja Jesus. Man ville förstöra och sätta honom på plats. Mose lag har befallt oss att stena äktenskapsbrytare. Vad säger du, Jesus? Otroligt fint upplagt. Väldigt genomtänkt slukt. Hur än Jesus hade svarat så hade han hamnat där de ville ha honom. Han hade blivit anklagad. Hade han sagt nej till att döma henne, då hade de anklagat honom för att vara mot Mose lag, givetvis. Och då hade ju judarna dissat honom för all framtid. Hade han sagt ja till att döma henne, hade han gått emot den rådande romerska lagen som fråntagit judarna rätten att utdöma dödsstraff. Så vad han än hade svarat här, Jesus, så hade de fått fast honom. Då hade de haft någonting att anklaga honom för. Det är ju inte så att Jesus är för otrohet på något sätt. Han är inte för äktenskapsbrott. Han är inte för skilsmässa, absolut inte. Men tack och lov, han ser människan. Han dömer gärningen, absolut. Det ser vi i avslutningen i det här samtalet med kvinnan, när han säger, gå, synda inte mer. Alltså, han köper inte gärningen, det är inte likgiltigt för honom. Han står absolut på lagen och sanningen och ordningens sida. Men han ser människan bakom handlingen. Och det är gott med Jesus. Han är inte intresserad av inbillad moralisk överlägsenhet. Han är intresserad av dig som människa. Och det är evangelium. Han vill fria dig. Han vill upprätta dig. Han vill välsigna dig. Vi kommer till en annan intressant sak. Jesus, han är inte snabb med svaret. Jag vet inte hur det är med dig. Är du lite eftertänksam eller är du en sån där hetsporre som fäller ganska snabba avgöranden i tanken eller kommentarer? Det här är en lärdom i sig. Det blir en generalpaus i hela den här texten som är så dramatisk. Det blir en tystnad. Och ibland säger man att tystnaden talar. Det är ju ett ganska roligt uttryck. Hur kan tystnad tala? Men här har vi ett sånt där tillfälle då tystnaden talade. Det blir en generalpaus. Jesus, han är inte snabb med svaret. Han väntar, han sätter sig på huk. Och vad gör han? Jo, han ritar någonting i sanden. Och det har människor, kristenheten i alla tider funderat på. Vad var det han skrev i sanden? Får vi inte reda på. Männen är otåliga. De börjar känna att det här går inte riktigt som vi hade tänkt. Vi får inte Jesus dit vi ville ha honom. Så de fortsätter att tjata och anklaga. Och det är nu det härliga kommer. Det briljanta från Jesus. Han undviker att svara genom att skicka tillbaka frågan och ansvaret till de här männen. som är upppushade. Det här är ett momentum i mänsklighetens historia. Det här är ett bevingat ord. Den som är utan synd kan kasta den första stenen. Han lägger fram det ganska positivt. Alltså, ja visst, det är fritt fram för den som är utan synd. Och nu kommer en ny sån där generalpaus, en ny talande tystnad. Alla de här uppeggade männen, från de äldre till medelålders till studenterna. Jag tror nästan alla hade skägg, jag vet inte. De står och kramar sina stenar så att knogarna vitnar. Och det är tystnad. Tills det befriande ljudet kommer. Nu ska jag inte bli dömd och göra mig ovän med missionerna här. Jag ska inte släppa stenen. Men ni kan tänka er ljudet när den första stenen släpps till marken. Vilket befriande ljud. Och sen kommer sten nummer två. Och sen kommer en tredje. Och en till. När de inser att ingen har rätt att kasta den första stenen. När de inser att den äldste först, står det. Det är ganska intressant. Som hade mest erfarenhet och förstånd. Kastade första stenen. För att tala öspråk. Alla sitter i samma båt. Eller hur? Vi är människor med fel och brister. Vi har inte rätt att döma. Alla är syndare. I grunden. Och det här skulle man vilja ha på en video eller en filmsnutt på YouTube. Tänk när stenarna släpps en efter en. Fiaskot för de anklagande är ett faktum. Det sista i den här texten, det är ännu mer känsloladdat drama. Kvinnan står till slut ensam kvar. Och Jesus sitter fortfarande på huk. Då reser han på sig. Han som är den enda som har rätten att döma henne. För han är ren. Och han har fått auktoriteten av fadern i himlen att döma levande och döda. Han kunde döma henne. Vad är de, frågar han. Har ingen dömt dig? Inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Vilken Jesus vi har. Halleluja. Vilken ledare. Vilken gestalt. Jag hoppas att du aldrig skäms för Jesus Kristus, Guds son. Wow. Det här är sannoliken inte Putins ord. Det är inte Trumps heller. Eller Erdogans. Eller Xi Jinping. Eller Kim Jong-un och allt vad de heter. Bashar al-Assad och... Alltså, tänk dagens ledare och tänk Jesus. Vilken milsvid skillnad. Wow. Jag tror inte vi anar storheten i det här uttalandet. Vi hade inte haft något förödande världskrig om Jesus hade lett den här världen. Vi hade inte behövt ta matpengar och miljöpengar och lägga på försvarsbudgetar om Jesus hade lett. Halleluja. I dagens text så påminner alltså Jesus oss om allas otillräcklighet. Han påminner de upphetsade, de förfasade. Hej, hej, vänta lite. Du är också en människa med fel och brister. Tagga ner nu lite. Romarbrevet vet vi 3:23 att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Men det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd eftersom Jesus Kristus har friköpt dem. Jag tror att det är en hemlighet i texten att Jesus blir ensam kvar med kvinnan med den här syndafrågan. För på något sätt så är vi ensamma inför Gud med vår synd. Vi har historia bakom oss i kristenheten där vi har lagt oss i för mycket i varandras synder. Gjort syndakataloger och uteslutit varandra och markerat för varandra. Men vår personliga synd har egentligen med mig och Gud att göra. Det är en liten hemlighet, tror jag, att Jesus är ensam kvar med henne i den här frågan. Han har ju nämligen makt att förlåta synd. Han kan göra oss fria från skuld och skam. Han frikänner den som i tro tar emot förlåtelsen. Om vi går vidare i Nya testamentet här mot slutet. Paulus fortsätter, kristenheten fortsätter på samma tema. I första Korintherbrevet 4 och 5 så säger Paulus: fäll ingen dom i förtid innan Herren kommer, för han ska kasta ljus över det som är dolt i mörker och avslöja alla hjärtats avsikter. Paulus, som nog kunde vara lite på, han råder till att lugna ner oss. Fäll ingen dom i förtid, för vi liksom har inte hela ljuset. Vi förstår inte allt som har hänt, även om vi tror det. Det finns undersökningar på det här som säger att vi fäller vårt avgörande och vår dom efter bara några sekunder när vi har hört någonting. Vi är alltså väldigt snabba. Men Jesus, han lät det vara tyst. Han väntade med svaret. Paulus säger: fäll ingen dom i förtid. Han säger i Romarbrevet 2:1: du är utan ursäkt vem du än är som dömer. Och det är just med tanken på det här att vi själva är människor med fel och brister. Den här hopen som kom, som dörnade in där och störde känslan i deras möte, Jesusmötet, de som hade stenar i händerna. Jag hoppas inte det är bilden av en församling, för då har vi kommit väldigt snett. Det är inte bara ord som är dömande, även blickar kan vara dömande. Tänk om det är så att kristenheten binder sig själv genom att olika medlemmar eller släkter dömer varandra. Församlingar kan faktiskt bli som ett gammalt dåligt äktenskap där man aldrig blir bekräftad, där man ständigt bevakar positioner, där man kontrollerar varandra och binder varandra. Evangelium, kära vänner, det är det vi vill påminna om idag. Det är motsatsen. Wow! Det handlar om att frihalsa varandra. Att ge varandra frihet, förtroende, nytt förtroende, återigen nytt förtroende. Att lyfta varandra till oanade höjder. Att befrukta varandra. Att välsigna varandra. Att se varandra. Få se varandra blomma ut. Wow, vilken gemenskap vi kan ha om vi får bort de där fördömande tankarna och orden och blickarna. Tänk vad vi skulle kunna lyfta varandra till oanade höjder. Jag brukar säga till unga brudpar: lev så att ni lockar fram det bästa ur varandra. Ta med er den och försök applicera det i ditt liv. Lev så att du kan locka fram det bästa från din medmänniska, från dina grannar, från din make, från dina barn, från din släkt, från dina arbetskamrater, från de du betjänar, de du möter. Jag undrar vem den här kvinnan var i texten. Vi har inget namn på henne. Tyvärr kallar kristenheten henne för äktenskapsbryterskan. Och det har vi gjort i årtionden. Och det bara ju murar in henne i en sån här dålig position. Det hade varit skönare att ha ett kvinnonamn. Hon blev ju befriad, frihalsad, förlåten av Jesus. Vad hände med henne? Ja, det kan vi bara spekulera om. Växte det fram en husförsamling kring henne? Var hon med bland Jesu lärjungar sen? Jag tror att det är säkert så att hennes liv förvandlades för hon mötte Jesus. Halleluja. Förvandlas liv när de möter dig. Wow. Vi kan få vara välsignande mot varandra. Och lyfta varandra, sporra varandra och befrukta varandra. Ska vi be tillsammans. Himmelske Fader, vi tackar dig för den här söndagen då vi får påminna varandra om attityden, om hjärtats attityd. Herre, vi ska pröva allt. Vi får ha åsikter. Vi får med dig, helige Ande, utröna vad som är sant och falskt och rätt och fel. Men Herre, hjälp att vi inte möter människor med fördömanden. Även om de tycker helt olika mot oss. Även om de lever ett helt annat liv och prioriterar helt andra saker. Hjälp oss, Herre, att se människan bakom ståndpunkterna och åsikterna. Herre, jag prisar dig. Låt oss få släppa våra stenar idag. Herre, låt den här söndagen få ligga en hop av stenar utanför missionshuset. Herre, låt oss gå lättade härifrån. Du vet, den vi har jagat upp oss på, den vi har irriterat oss på, det sammanhanget. Herre, hjälp oss att bara släppa stenar idag. Och låt det få bli en ljuvlig lovsång ifrån Kollansö den här söndagen. Då stenar släpps. Herre, vi prisar dig. Tack att du ser oss som människor. Tack att du har dött på ett kors. Tack att du har lidit för vår förlåtelses skull. Herre, tack Jesus att du ger oss nytt förtroende. Herre, tack att du är den enda som har makt att döma levande och döda. Och tack att det är som Paulus skriver i Romarbrevet 8, att det blir ingen fällande dom för den som är i Jesus Kristus. Halleluja! Tack att vi kan räta på oss och bara känna, Gud, att vi är inte anklagade av dig. Herre, du ler emot oss. Du är som sommarsolen och vinden. Herre, tack Jesus för din kärlek. Herre, som bara kan stegra sig inom oss. Herre, tack att vi inte behöver jamsa med i världens snabba fördömanden. Utan att vi kan få se människor. Att vi också kan få sätta oss på huk och vara tysta en stund. Och bara, Herre, låta dig tala. Tack att du är här den här söndagen. Tack att du vill fylla oss till bredden. I Jesu namn. Amen.